Hej och välkomna till ett nytt avsnitt utav podcasten Feministfitta med mig Lina.
Och mig Klara.
Idag så har vi med oss en gäst, Lena Lagerstam, och vi ska prata om varför man ska rösta i EU-valet.
Jag tänkte att vi börjar lite med bakgrund. Berätta om dig själv, vem är du?
Vem är jag? Jag heter Lena Lagerstam. Jag är 58 år. Jag bor i Borlänge, vid Romalpin faktiskt. Jag brukar berätta att jag har en egen pist i Romalpin som heter Lena Svarta. Det tycker folk är så här mäktigt, så att det berättar jag gärna. Där bor jag med min man, våran katt. Jag har två vuxna barn. Jag har jobbat med kommunikation och marknadsföring ända sedan jag var ung. Jag är extremt rastlös person. Så att när folk frågar vad jag jobbar med, då kan jag inte säga det, för att jag har väldigt många olika uppdrag. Men just nu så är mitt största uppdrag att vara verksamhetsledare för Styrelseakademin i Dalarna. Vilket innebär att jag jobbar för att få ett ännu proffsigare och ännu bättre styrelsearbete i företag i Dalarna, kan man säga.
Roligt.
Ja, det viktigaste för mig överlag, det är att göra saker som känns meningsfulla. Därav, vi ska ju prata om EU-valet idag, och därav också mitt engagemang i EU-valet. För att jag är ju också sist på Centerpartiets EU-lista. Plats nummer 58, passar ju bra då. Så har jag brandtal och säger jag är 58 år och står på 58 platsen.
Vad var det som fick dig att bli liksom politiskt aktiv och engagerad då?
Det började egentligen för ganska många år sedan. Då var det var förra valet. Då satt jag på en middag och pratade om hur dåligt jag tyckte att saker och ting funkade. Rent generellt så. Och sen hör jag min egen röst sitta och klaga och känner bara att det här är ju inte bra. Antingen så gör man något eller så håller man tyst. Men sitta och klaga och inte försökt gjort något själv, det går bort liksom för mig. Så jag ringde upp min granne Lena och sa att jag vill ställa upp i kommunalvalet. Och då sa Lena: ja, vad kul, så här, du kan komma på, kanske inte på samma gång, men alldeles kort efter, att du kan få komma på plats 6 på kommunvalslistan. Och jag som inte var så erfaren frågade med, vad betyder det? Ja, men det betyder att du kan få en ersättarplats i fullmäktige. Och då blev min motfråga, även om ingen röstar på mig. Och då svarade hon ja. Då kände jag att det där är liksom, nej, om ingen har förtroende, om ingen röstar på mig, då vill jag heller inte. För det här handlar liksom om att bära medborgarnas frågor in i liksom rummen där man fattar beslut. Så jag kom på plats 16 och så gjorde jag en kampanj. Jag stripade upp min bil, jag har i många, många, många år fikat med någon jag inte känner varje vecka. Så det gör jag alltid. Och det är ju ett bra sätt också att prata med andra människor, men också liksom lyssna på dem. Och jag fortsatte ju såklart med det, jag började blogga och lite så. Och när valresultaten var räknade så kom jag faktiskt etta.
Oj!
Ja.
Wow. Ja.
Och då var jag ju också lite så taggad på att engagera mig mer då. Så började det. Frågan var egentligen hur jag började med det här politiska. Sen så tycker jag att det är svårt med kommunpolitik. Och kände att jag tror faktiskt inte att det är något för mig. Jag vill ha mer snabba resultat. Alltså det är bättre att jag jobbar konkret i vardagen med saker för att liksom hjälpa människor än att jag sitter i politiska sammanhang. Så fick jag en fråga för ett år sedan, var det nog ungefär, om jag ville stå på EU-valslistan. Och jag säger alltid ja till allt. Först i alla fall. Så här, ibland kan man väl kanske tänka efter sen. Men jag har någon livsfilosofi att det är bättre att säga ja till saker än att ångra sig efteråt. Och då fick jag ju skicka in information om mig själv. Så här, vem är du? Och jag vet ju att det var jättemånga som blev inskickade som kandidater. Och sen gick det ju lång tid och så fick jag ett brev där det stod: grattis, du är med på listan. Och då kom jag då sist på listan. Och jag tycker det är så sjukt mäktigt att vara den sista på din lista. Men då kände jag så här att okej, jag är sist på listan. Jag tycker det är väldigt gott med musslor. Jag tycker Bryssel är en trevlig stad. Så jag bara, oho, nu kan jag bara, ni vet så här, tycka att det här är väldigt nice att få vara med på. Så att jag hade en väldigt lättsam attityd till min sista plats på listan, kan jag säga. Så blev vi nedbjudna på en resa, alla kandidaterna, i december till Bryssel. Alla var inte med, men vi var ganska många. Och de flesta var väl lite mer rutinerade än vad jag var som politiker. Och jag tänkte då så här: när kommer musslorna? Ni fattar. Så. Efter 2 timmar där då hade jag helt, alltså jag tror att jag fick en chock. Och eftersom jag också hade så pass lite med mig i bagaget vad gäller EU, jag kan fortfarande säga att jag inte är någon särskilt bra på vad EU egentligen gör. Men jag förstod ju vad som håller på att hända med Europa. Att högerextrema och högerpopulistiska krafter håller på att ta över Europa. Därför att folk går inte och röstar. I Sverige är det 55% knappt som går och röstar. Det innebär ju att varje röst är värd 2. Kan man ju liksom säga. Och på europeisk nivå är det ännu färre än vad vi har i Sverige som röstar. Och när jag insåg att de här högerpopulistiska partierna, högerextremistiska partierna håller på att äta sig in i maktens korridorer i EU, då fick jag panik. Så jag satt på det här mötet och bara tänkte, jag lägger allting annat åt sidan. Jag tänker göra allt jag kan för att folk ska gå och rösta.
Det är väl också min uppfattning av dig och din kampanj, att det handlar mycket om det här att få folk att rösta.
Ja.
Vilket är också mycket vad jag själv brinner för att propagera för inför det här valet. Jag vill att människor ska veta att det är val i år.
Ja.
För att det är
otroligt få som vet. Och jag kan inte förstå varför. För på ett sätt så kan jag ju tycka, det är väl lite drygt 300 svenskar som står på EU-listor överlag, om du tar alla listorna ihop. Och i en vanlig valkampanj så är det över 60 000 människor. Nu är vi drygt 300. Det kan inte vara så att det är vi som ska se till att folk vet att det ens är val. Jag har lite svårt att förstå varför inte det här sprids mycket mer än vad det gör. För jag fortsätter att fika med någon jag inte känner varje vecka. Jag gjorde det senast i morse. Och nu träffar jag er. Och ni vet det ju. Det är ert jobb på något sätt att veta. Men hon jag träffade i morse visste inte om att det var EU-val. Jag säger det till alla. Och jag bestämde då, så här, jag ska säga det här till 5 personer varje dag. Ända från då när jag kom hem fram till valet, vilket jag har gjort. Det här är en möjlighet att få nå fler än 5. Tack vare att jag får äran att vara med hos er. Sen hade vi en valkickoff i Falun för 2 lördagar sedan. Och då bestämde jag inför det att nu öka upp där till 8 personer om dagen. Och då räknade jag ut att om jag säger det här på ett sätt som gör att de 8 kan säga det vidare i sin tur till 8. Budskapen får inte vara så krångliga tror jag, utan det måste vara så här superenkelt så att du berättar det när du kommer hem för grannarna eller för din fru eller man eller vad det nu kan vara då, som i sin tur också berättar det vidare. Jag är inte så bra på matte, men jag kunde klura ut att då skulle jag kunna nå 27 500 personer bara jag före valet. Och där någonstans tänker jag att det kan vara mitt sätt att bidra. För ni kan också berätta det här för 8 om dagen. Och alla andra som jag träffar också. Så viktigt tycker jag att det är.
Ja, jag håller med.
Verkligen. Och det, jag tycker att det är ett otroligt smart sätt att göra det på. Och liksom egentligen enkelt. Och på något sätt det som är så här, ja, man kan tycka att man lägger ut saker i tidningar eller liksom så. Men att faktiskt träffa människor och prata är ju det som får en att så här, jaha, det här. Och det skapas en kontakt. Och på något sätt, jag tror att det är som många jobbar med när det gäller kommunval till exempel. Att det är så här, ja men du kan rösta på någon som du träffar på ICA. Ja, det kan du med EU-valet också.
Ja,
men,
exakt.
Men då behöver de också jobba med att komma ut och träffa folk. Så att jag tycker det är jättebra.
Sen tycker jag generellt att budskapen om EU är så krångliga och komplicerade. Ofta så otroligt långa inlägg. Jag som är intresserad orkar ibland inte riktigt vänta. Vad menas egentligen med det här? Så mitt mål är också att försöka förenkla det här. Det är bättre att man är för simpel och att folk ändå går och lägger sin röst på något än att man ska förklara allting i detalj. Det är också.
Jag brukar försöka koka ner det till att så här, för att det är ju också ett faktum att det finns partier, svenska partier som propagerar för ett Swexit, att Sverige ska lämna EU. Och det vore ju i min mening det värsta tänkbara scenariot egentligen.
Varför då?
För att vi behöver EU. Och därför när jag pratar med människor så försöker jag berätta för dem, ja men det här och det här och det här som du har i din vardag, som du tar för givet i din vardag, att du kan åka ut i EU och plugga, du kan flytta i EU-länder bara för att du vill, du kan till och med bli kär i någon och flytta.
Ja.
Det är tack vare EU. Att vi kan åka utomlands i EU-länder och inte behöva vara oroliga för att få bli sjuka när vi äter ägg eller och så vidare. Listan fortsätter. Alla de här grejerna som vi tar för givet för att min och Linas generation som inte har levt ett liv utanför EU.
Nej.
Så försöker jag också att det är någonting som jag försöker fokusera på, att förklara det här som man tar för givet, att det är därför det är så viktigt att rösta bland annat.
Jag läste att mellan 2013 och 2024, eller om det var 2014 och 2023, så fattades det 734 lagar, alltså beslut om 734 lagar i EU. Och de lagarna är överordnade våra svenska lagar. Det vill säga man kan bestämma någonting där med hjälp av majoritet som automatiskt blir att gälla oss. Och går vi då inte och röstar utan kanske släpper in andra krafter, då är vi illa ute. Så känner jag. Jag läste en opinionsundersökning som visade, som det ser ut nu, att det är 27 länder med EU. I 9 av dem kommer de här högerpopulistiska, högerextrema partierna att vinna EU-valet. Och i ytterligare 9 kommer man att komma tvåa. Det är 18 av 27 länder. Och så finns det, man är ju indelad i partigrupper. Där då Centerpartiet är med i en grupp. Socialdemokraterna är i en grupp. Moderaterna i en annan och så vidare. Och då tittade man på den här opinionsundersökningen som var gjord. De som, där Miljöpartiet är med, som jobbar mycket för miljön. De kommer mer eller mindre nästan att försvinna enligt den här undersökningen. Och de här högerpopulistiska och högerextrema partierna kommer att ta väldigt mycket mark. Och det gjorde att jag tänkte, jag måste läsa vad de står för. Det är en sak att säga så här, ja men det är obehagligt med högerextremistiska nazister. Sådär. Ja, det tycker väl de flesta av oss att det är. Men man kan också läsa vad de står för, och apropå att er blogg heter Feministfitta. Vad har de för inställning till kvinnor? Titta på HBTQI-rörelsen, vad man har för åsikter där. Då blir jag helt, jag tycker att det är fruktansvärt. Och det är en sak, jag är gammal, jag tror att jag kommer kunna leva i en hyfsat bra värld resten av mitt liv. Men jag har en liten flicka som heter Klara i min närhet som är 3. Och hon kommer att vara lika gammal som mig år 2079. Hur ser världen ut då? Man tycker man har gjort tillräckligt för klimatet. Man tänker att men nu ska vi satsa på andra saker, som att kanske bekämpa för stor invandring. Och sen så drar vi ner på arbetet med klimatåtgärderna. Och då kommer ju världen att brinna upp. Eller blåsa bort eller frysa till is.
Ja, det är obehagligt. Det är alldeles för lätt tillgängligt att bara skjuta det, för att vi har det ju hyfsat bra nu och bara skjuta det ifrån sig.
Precis, så det var som att som vi pratade om igår, om att vi har växt upp väldigt mycket med tanken om att vi bor i Sverige. Här kommer det aldrig bli krig. Vi behöver inte oroa oss över krig. Men vi har också växt in i en värld där det visst är möjligt med krig, och vi har krig i vår närhet, i vårt närområde.
För det var ju faktiska ord som vi växte upp med. I Sverige kan det inte bli krig. Och det var ju därför speciellt vår generation blev så otroligt rädda när man gick ut och sa att nu kan det bli krig i Sverige. För att
man har växt upp med att det är lugnt här och vi har det så bra.
Och sen betyder inte det automatiskt att nu blir det krig. Däremot så har det skiftat. Att
det finns åtminstone i Europa, det finns åtminstone i vår närhet. Sen sannolikheten för att det skulle utbryta någon slags riktigt krig i Sverige, den är ju jätteliten. Men nu, vi kan ju drabbas utav det. Det kan bli matbrist. Alltså det kan ju hända andra saker. Det blir, redan nu, det är ju jättedyrt att köpa mat. Alltså det blir sådana effekter som ändå drabbar alla. Men jag tänker också er generation och även de barn som är yngre. För det är det jag tänker, att det som min generation behöver göra, det är ju att se till att lägga en bra grund. Och ifall vi inte har någon demokrati, då är den där grunden helt borta. Och jag har väldigt svårt att förstå varför man inte då går och röstar. För det är ju ändå grunden i demokratin. Du kanske vill ha ett styre som är emot kvinnor, men då får du väl rösta på det. Men då får vi ju den värld eller det Europa vi vill ha. Nu väljer väldigt många att inte påverka det alls. Då kan de bara sitta där på läktaren och gnälla. Och det tycker jag är fan värre. Mm. När man inte gör någonting än när man har en dålig åsikt. Mm.
Precis, vi kan hoppa vidare. Jag tycker vi har varit inne på det ganska mycket om så här, varför, varför står du på listan?
Att jag står på listan är en slump. För det var någon som valde att nominera mig. Och sen fanns det ju någon slags kommitté då, som valde ut vilka som skulle stå på listan. Och jag var ju inte involverad i det arbetet alls. Utan jag fick ju ett brev där det stod att jag var med. Sen har jag blivit intervjuad i en tidning för att jag står sist. Och de ringde och sa, du står på ankarplats. Och jag är tillräckligt politiskt orutinerad för att aldrig ha hört det ordet förrän då. Mm. Det är ju en ära, det har jag ju förstått också, att ha den här ankarplatsen då. Så frågan varför jag står på listan, den vet jag inte. Men jag vet varför jag väljer att engagera mig på listan. Och då tänker jag också att jag kan dra nytta av att jag har den här ankarplatsen. Att jag är sist på listan, jag behöver inte direkt börja leta lägenhet i Bryssel. Nej, det behöver jag såklart inte. Men det gör också att jag tror att folk lyssnar på ett annat sätt. För jag säger inte, rösta på mig, jag kommer att verka för klimatet. För då stänger folk av någon anledning som jag inte heller förstår, men så är det. Men om jag säger, rösta på mig, jag har köpt jätteroliga glasögon här med stjärnor på. Då folk bara, jaha, fan vad nice. Och sen så får man igång en diskussion. Så att jag kan väldigt odramatiskt, tror jag, prata om det. Samtidigt som för mig så är det dramatiskt.
Jag tror att det blir väldigt lättillgängligt då. Just också när man går in med den här inställningen att...
Ja, men du behöver inte rösta på mig.
Nej, kanske, men exakt, du tänker
så. Precis. Jag kommer inte att framhäva mig. Sen blir det ju per automatik så. Då är kort på mig själv överallt.
Men liksom att det handlar om det här att, ja men, rösta i alla fall. Liksom den inställningen. Och då kan folk tänka att, ja. Och så går de där på valdagen och tänker, vad ska jag rösta på då? Ja, men hon Lena... Hon var ju skön liksom.
Sist på listan.
Ja. Nej, men så.
Ja. Och sen om det blir så att de röstar på mig eller inte, det spelar mig egentligen ingen roll. För att jag, som sagt, jag räknar inte med att jag ska börja leva i Bryssel direkt. Så. Det är klart att jag tycker att det är bra om man röstar på Centerpartiet. För jag tycker uppenbarligen att vi har bäst åsikter. Annars skulle jag inte vara medlem här utan i något annat parti. Så är det ju. Men att man alls går och röstar, det är liksom det som är det viktigaste tycker jag.
Vi har ett segment som vi kallar för fem snabba frågor. De brukar sällan bli snabba. Okay. Det beror på. Och det avgör du själv också. Men vi kallar dem för fem snabba frågor.
Då får jag ju försöka. Ni hör ju. Jag pratar på som bara där. Jag ska försöka svara superkort.
Första frågan är, vad är jämställdhet för dig?
Jämställdhet för mig är att alla människor har samma värde. Och att man respekterar varandra. Oavsett. Det kan vara män och kvinnor. Det kan vara olika åldrar. Det kan vara olika etniciteter. Jämställdhet, det är det här lika värdet.
Hur är du feminist? Om du är feminist.
Ja, men det är jag ju. Jag är ju ingen aktivist feminist så. Men jag är det därför att jag... Dels så försöker jag faktiskt att hjälpa väldigt mycket unga tjejer. Till att hjälpa dem till nätverk, till kontakter, att liksom lyckas. Jag tycker det är viktigt. Sen tycker jag att det är viktigt att vi har lika villkor. Och det är lätt att tro att vi har det i Sverige idag, men vi har ju faktiskt inte det. Det kan jag göra genom att jag vill att fler kvinnor ska ta styrelseposter, ordförandeposter. Ja, men sånt. Jag är gärna med och lyfter andra kvinnor faktiskt.
Lite på samma tema. Har du en identitet på din feminism?
Nej, det skulle jag inte säga då. För jag förstår inte ens frågan. Nu lät det ju superkorkat. Men faktiskt.
Nej, det är olika. För att vissa är väldigt fixerade. Det låter ju också som att jag laddar det väldigt
men
negativt.
Fast vid, men eller att man
vissa
identifierar
är väldigt
sig.
Fasta i att man identifierar sig med sin feminism. På att så här, ja, men jag är liberal feminist. Eller jag är radikal. Alltså att det finns olika grenar i på vilket sätt.
En epitet helt enkelt.
Ja, precis. Mm. På den. Men man kan också bara så här, nej men jag är feminist och det räcker. Liksom. Så att det är också
ja, då är jag den. Det tredje alternativet.
Ja.
Vad gör du en fredagskväll?
Oftast så har jag gäster på middag. Jag är väldigt extrovert och social. Ibland kan jag absolut somna i soffan också en fredag. Men jag tycker om och jag får mycket energi av andra människor. Så att jag skulle säga att oftast så har jag nog gäster på middag.
Mm. Sista frågan, det är ett påstående. Nämn en kvinnlig idol du har.
Ja, men jag har två, båda heter Astrid. En är, fyller 90 nu och en är 14. Faktiskt. Mm. Som är mina, de är vänner men de är också helt fantastiska personer. Och båda är, om jag ska säga varför de är idoler. Sen kan jag ju naturligtvis ha kända personer som jag kan se upp till. Men båda de vågar vara sig själva. Och det är, tycker jag, en sån här enormt magisk egenskap. När man står emot tryck. Astrid 14, hon står emot trycket. Att vara 14 är inte så himla lätt. Och är sig själv. Mm. Och Astrid 90, hon har ett annat slags tryck. Men hon står också emot det och är sig själv. Båda törs det. Det tycker jag är mäktigt.
Fint.
Ja, jättefint. Verkligen. Är vi på sista frågan? Ja, det är vi. Och det är öppen frågeruta. Det är alltså att du får möjlighet att ställa frågor till oss.
Ja.
Och du får ställa vilken fråga du vill. För att jag klipper och tycker vi inte om det så klipper jag bort det. Så det är bara att ställa på. Du får ställa hur många frågor du vill också.
Det som jag är nyfiken på när det gäller er, förutom varför ni har dragit igång den här podden och det, men det har jag ju på ett sätt lite förstått då. Då skulle jag vilja veta, alltså rent generellt, hur ser ni på framtiden? För att ni är ändå två unga tjejer och man kan ju se på framtiden både med tillförsikt och med lite skräck då, som det är nu, som världen ser ut. Mm. Om ni skulle måla upp en bild av framtiden, säg 15 år framåt. Vad är det ni ser framför er? Det behöver inte vara hela världsbilden såklart.
Nej. Jag tror att jag pendlar nog lite i att känna väldigt mycket skräck. Och samtidigt känna att men det kommer gå bra. Ja, men det är klart att man blir orolig. Egentligen alla aspekter som finns i samhället, det rapporteras väldigt mycket på media. Och just nu är man inne på, man är i en tid där rubrikerna är väldigt negativa och skrämmande. Och att man matas väldigt mycket av det. Samtidigt, det är så svårt att veta vad som är. Det är svårt att bedöma hur illa det faktiskt är.
Mm.
Och jag tror att när jag någonstans försöker tänka att, eller kanske hoppas till och med att man i media rapporterar värre än vad det är.
Mm.
Samtidigt så vill jag inte skjuta det ifrån mig, som vi pratade om tidigare. Mm. Att jag vill inte. Någonstans måste man ju ändå ta ansvar. Samtidigt som man också blir så överväldigad av att gud, det här kommer vi inte klara.
Mm.
Så att jag pendlar väldigt mycket.
Men vad är du mest rädd för?
Jag är nog mest rädd för att vi ska, om jag får uttrycka det, totalt tappa det.
Mm.
Att samhället totalt ska fallera i min mening. Och då syftar jag på med rättigheter. Så som det ser ut idag så är ju jag privilegierad på ett sätt. Och samtidigt inte. Jag är kvinna, jag är hbtq-person och mycket sånt tror jag skrämmer mig. Mm. Att ja, men det är rätt fine nu och jag kan få existera. Men, och jag ska lägga till att jag och personer som jag. Men vad händer den dagen vi helt plötsligt är maktlösa och inte kan det?
Mm.
Jag har ändå rätten nu att engagera mig och lägga mig i och vara med och peta. Men tänk om jag en dag vaknar.
Leva som du vill. Ja. För det är ju också en sak, tänker jag, inte bara engagemanget. Mm. Att faktiskt få leva med vem man vill och på det sätt man vill. Ja, men det kan jag förstå faktiskt.
Ja, det är nog någon form av. Det är en svår fråga och väldigt stor fråga. Och också en fråga som jag nog inte riktigt har vågat reflektera kring fullt ut. Och därav.
Det är också svårt.
Ja,
man
men ett litet snurrigt svar. Nej, precis.
Men man kan ju ändå tänka att fast jag känner hopp. Eller jag gör inte det. För jag träffar unga som är yngre än vad ni är. Som säger att jag förstår inte varför jag ska leva. Nej. Och jag kommer aldrig att skaffa några barn. För att av samma som jag tänker Klara är lika gammal som mig 2079. Det är så långt fram så jag kan inte ens liksom ta in det riktigt. Och då känner jag mig inte särskilt gammal.
Nej.
Du då, Lina?
Jo, alltså. Jag delar absolut bilden av att det känns mörkt just nu. Och det känns som att det verkligen kan gå, det kan gå en hemsk väg. Det kan bli väldigt mycket värre. Men jag på något vis känner ändå att det kan också gå uppåt.
Mm.
Det kan gå bra. Det kan vara så att i mörkret så växer ändå också den liberala kraften, om man ska vara så. Att när populism och extremism växer så växer ändå också den starka liberala kraften. Jag brukar säga att så här, de bästa debattartiklarna skrivs när man är riktigt förbannad. Mm. För att det är då elden verkligen brinner. Och det känns som att min röst är så otroligt viktig nu. Och fler sådana röster behöver höras. Fler unga den här generationen som får allt det här hemska i knät liksom. När man pratar om ja, men fler unga behöver rösta och fler unga behöver lyssnas på av folk som har makt och sitter i kontorsrummet liksom och tar besluten. Och det är något som jag ändå alltid har brytt mig om, det här med att så här, få unga människor att engagera sig, få unga människors röst hörda på ett eller annat sätt. Men också just det här med att få unga att gå och rösta är ju väldigt viktigt. Så jag känner ändå att det finns någon form av hopp. Jag hoppas och vill tro att om 15 år, när jag sitter där 35, att det har blivit bättre.
Mm.
Att man känner att tiden jag har lagt ner eller tiden andra har lagt ner ändå ger någonting. Och att det blir bättre och att världen inte faller för det här. Liksom. Och, så det är ändå min förhoppning om framtiden på det viset.
Ja, och det är väl lite så jag känner också att trots att det ja, men till och från känns mörkt så hoppas jag och har ändå känslan av att det kommer lösa sig. Eller vad man ska säga.
Men jag tänker också att på varje idiot så går det 1000 bra människor.
Mm.
För när du säger att jag hoppas att det som framställs i media, de drivs ju också av det ska vara rubriker, man ska få människor att känna något, helst någon slags chock eller ja. Medan ja, alla de här goda gärningarna som görs precis hela tiden, det är ju ingen som skriver en rubrik om det.
Nej.
Så på något sätt så tänker jag i alla fall att man också behöver se att det måste växa fram, det här måste synas mer och ge det här hoppet ändå till.
Man kanske måste ta lite personligt ansvar också att se de här goda gärningarna som du pratar om, att se det här att på varje idiot så går det minst bra för ens egen skull, men också för att sprida det här.
Ja, men jag tror folk generellt är ju så dåligt pålästa om allt möjligt. Och jag träffade en tjej som menade på att ja, men världen håller på att gå under. Och då pratade hon om klimatfrågan. Och då fick jag lov att säga så här: känner du till vätgas? Nej, det gjorde hon inte. Alltså också att man får bara fragment, man har inte hela bilden. Och nu var ju vätgas bara ett exempel på någonting som ändå skulle kunna vara bra för miljön. Men hon hade bildat sin uppfattning på bristfälliga underlag. Och det gör vi ju alla hela tiden, för det finns ju så fruktansvärt mycket information. Så det beror ju på vilket rum man befinner sig i, om det känns dystert eller om man tänker att vi har aldrig haft det så här bra. Människor har aldrig haft det så bra som vi har det nu.
Det är kanske därför jag pendlar också lite.
Ja. Såklart.
Nej, men jag tänker på det här med att ungdomar mår sämre. Ungdomar är ju också utsatta för väldigt mycket information idag. Och mycket handlar också om algoritm och grejer. Och det blir lätt att när man hamnar i ett mörkt hål att det bara blir negativa saker.
Absolut.
Och det är också någonting som jag tror att man måste belysa. Att det är faktiskt så internet funkar också. Det är inte bara det att så här, ja, internet och sociala medier är dåligt. Utan men kanske det som man väljer att titta på.
Jag glömmer bort att liksom se på det med objektivitet.
Någonting som jag tycker är obehagligt nu, som man pratar rätt så mycket om inför EU-valet också, det är den här möjligheten att fejka grejer. Och att faktiskt, du vet inte, jag läste nu, det var någon modekedja, hela deras katalog är gjort med AI, det är inga riktiga människor, det är bara perfekta, vackra då, det som vi förväntas tycka är vackert. Modeller alltihopa, du kan inte se att de inte är vanliga människor. Det är så oerhört mycket. Du kan fejka tidningsartiklar. Du kan visa en bild på ett krig. Men det har inte varit något krig.
Nej.
Jag har en vän som är fotograf. Och han berättade att han hade varit i Sandviken. För att ta en bild på en olycka. Så han hade tagit en bild. Det hade varit en mindre olycka. Det stod någon poliser eller någon vakter där. Och liksom. Han la in den här bilden i AI och skrev: jag vill att det ska verka som en bomb har smält av. Och han sa, alltså till och med det låg en butik i bakgrunden. I butiken hade hyllorna trillat ner från väggen. Alltså det var så otroligt verkligt. Så han hade i princip kunnat skicka in, vilket han såklart inte gjorde. Men att det har varit ett bombdåd i Sandviken istället. Och alla hade trott det. Det här med källkritik och att vi blir duktiga på att värdera information, det är ju otroligt. Men vi måste ju tänka själva.
Absolut. Nej, det är också en sån utveckling som vi har nu med AI och grejer, som också är en till fråga för vår generation. Ja. Vi har ju pratat om att desinformation med internet och sociala medier under vår uppväxt i skolan, och att källkritik har blivit en stor del av det. Nu är det helt plötsligt så här, allt du ser kan vara fejk. Ja.
Men alla det är bilder oroligt.
Och alla filmer, alltså vad som helst, kan vara på låtsas.
Ja. Men vad gör man då? Nästa fråga till er. Ja. Vad gör man? Hur skapar man trygghet? För allt det här gör ju att du blir väldigt otrygg.
Ja.
Och det spelar ingen roll om man är ung eller gammal. Eller alla måste ju känna den här otryggheten. Vad ska man göra åt den?
Det jag tänker spontant är, det vi i Sverige kan göra är utbildning. Utbilda kring det. Och inte bara som att så här, ja men panik och skräck att så här, allt kan vara fake. Utan så här, okej, hur gör vi då? Hur ser vi att det inte är? Eller liksom det här med logiskt tänkande. Alltså sådana saker som att okej, hur logiskt är det att ett bombnedslag har skett i Sandviken? Hur många källor har jag på det? Eller är det bara den här bilden på Facebook liksom? Och sen så behöver vi på EU-nivå, och det här tycker jag att Svante som är nummer 3 lyfter det ganska bra, att vi ska ju inte bara reglera AI. Självklart ska vi göra det, men vi ska också ta nytta av det. Men på en europeisk nivå, så att inte de andra stormakterna i världen tar användning av det, och så får vi förhålla oss till USA eller Kina. För det känns ju absolut mer oroligt än att vi gör det. Så det är ju de 3 sakerna skulle jag säga.
Jag tänker lite på individnivå. Jag tror att lite som vi har varit inne på, att väldigt många har panik. Och när det sen också börjar handla om att jag kan inte lita på någonting i princip. Att det gäller att, jag tror att man behöver omge sig med människor som man känner sig trygg med. Att omge sig med nära och kära och liksom luta sig tillbaka. Och som du också säger Lina, ta tag i logiken och sitta och fundera. Men inte i panik, utan att man tar ner det här stora på en nivå som är liksom, ja men kanske vid matbordet. Som man sitter och pratar med familjen om, det här såg jag, och att man resonerar, ja men vad finns det återigen, vad finns det för rimlighet i det, och så vidare, att man inte fastnar i sina egna paniktankar på något sätt.
Jag är inne på samma spår som dig, det här med att omge sig, för du kan ju jag kan ju lita på dig, du sitter ju här, alltså du är ingen AI, precis. Du sitter i samma rum, att man omger sig med människor och att man försöker att vara snäll mot varandra. Det är många som har svårt för det. Det är lätt att man bara är arg, att man låter den här frustrationen och rädslan övergå i ilska, och så börjar man hata någon eller något och skylla det på någonting. För det tycker jag att det är mycket det vi ser. Man, ja men det är invandrarnas fel eller det är, ja men någon annans fel än sitt eget, så tar man inte ansvar själv heller, utan man liksom skjuter över det på någon. Och sen är man heller inte snäll. Det är så här mesigt ord kanske, fast jag tycker att det är det är viktigt, för jag tror att där kan vi också sprida, vi kan sprida det goda från var och en utav oss. Det tänker jag också är jätteviktigt.
Tycker jag också.
Fint.
Det är ingen som skulle säga att man inte tyckte det.
Jag tycker att fler behöver våga vara snälla. Absolut. Det är hårt klimat. Och det är mycket, tycker vi har pratat om det lite innan också, just det här med ja, men peka finger på andra liksom, och det är dens fel, eller ja, det är, jag är inte ansvarig, utan det är den där personen som är det. Och sen inte aktivt rösta, eller kanske inte aktivt engagera sig, eller vad det kan vara liksom. Inte aktivt försöka vara en lösning, utan bara peka på problemen eller felen och skjuta ifrån sig saker. Det löser ingenting.
Nej, det är tvärtom. Så enkelt.
Ja.
Men tror ni att, för ni är också politiskt engagerade, tror ni att politiken kommer att fortsätta att fungera på samma sätt som nu med partier och min bild, bakgrunden till frågan är min bild, är att jag tänker att det här har varit likadant, allting utvecklas. Teknik utvecklas, vi liksom äter andra saker nu än vad vi gjorde för 100 år sedan. Allt förändras. Men systemet för vår politik är ju ganska likadant som det har varit.
Ja, jag tror att det kan förändras på lite olika plan. Till exempel så, vi i CUF bedriver ju att ha skilda valdagar för att belysa de olika valen, istället för att ha alla val i Sverige på samma dag. För att belysa vikten av att ja, men så här, vilka är det som sitter och bestämmer i kommunen, så man inte bara röstar på, ja, men jag röstar på Moderaterna i riksdagen, ja då gör jag det i regionen och kommunen också. Och sen har man ingen aning om vilka som sitter och bestämmer saker. Det är ju klassiskt exempel i Gagnef är ju hur SD liksom har fått, förra mandatperioden fick de 3 stolar i kommunfullmäktige och de kunde inte fylla en enda, utan det har varit tomma stolar.
Och nu har de 4 mandat och fyller 2.
Precis.
Ja. Och det är inte heller bra för demokratin. Nej. Oavsett vad man tycker om deras politik.
Så tomma stolar gynnar ingen.
Nej.
Och det är väl någonting också som man måste...
Men tror ni att det kommer att finnas partier på det sättet som det har gjort? Eller kommer det att vara sakfrågor? Eller kommer det att vara... Alltså kommer man att förändra hela liksom grundstrukturen?
Mm. Jättebra fråga. Jag tror ändå att vi... inte inom en nära framtid kommer att ändra på systemet på det viset. För att det är ett så ingrott system. Och det är så viktigt för i alla fall de som ändå väljer att rösta eller som väljer att engagera sig. Att det är väldigt viktigt i sin politiska identitet att säga, ja men jag är moderat eller jag är socialdemokrat. Alltså det är väldigt viktigt att säga att ja men jag är centerpartist istället för jag tycker det här. Mina värderingar är det här.
Men tror du att det är svårare att stå för sina egna värderingar än att man gömmer sig då bakom ett parti på något sätt?
Absolut. Ja. Och det är väl därför jag tycker att det är viktigt, och jag tror också att det kan vara en positiv utveckling att försöka belysa mer just så här, vilka personer är det som, och liksom vilka är de? Varför ska jag rösta på just de här personerna, för att som sagt det är ju när du röstar på ett parti, ja det är ju de som står överst på listan eller hur det nu är beroende på hur många mandat man får som kommer in. Vilka är de då? Och vad tycker de? Att, och absolut i liksom, kommunpolitiken är det av liksom, största vikt att så här, vad tycker den här personen? För att det i kommunen så kommer personen att rösta som personen tycker.
Ja.
I riksdagen kommer personen rösta som partiet tycker.
Ja.
I allra de allra flesta fallen.
Men och det är ju samma sak i EU också.
Ja.
Och där är det ju parlamentarikerna själva som...
Det är person, verkligen.
Ja.
Men jag tänker för om en annan fråga, det är ju vart finns egentligen makten? För att det är ju lätt att vi pratar om politik, såklart, för det är ju den officiella makten.
Mm.
Vi har media, de har ju också en makt. Nu har vi pratat om att, ja, men kan vi lita på det som står? Var kom den här informationen ifrån? Alltså, så att makten i sig... är ju, jag tycker att det är väldigt svårt. Är det bäst, som jag sa i början om mig själv, jag känner inte att jag påverkar bäst genom att vara kommunpolitiker egentligen, utan att genom att göra andra saker. Kanske delvis för att jag är en sån orutinerad politiker, såklart då. Men makt finns på så många olika ställen. Alltså det är en svår fråga. Jag vet knappt, det var mer ett påstående än en fråga kanske. Men hur gör man för att ändå ta makten över sin vardag eller sitt liv, och särskilt om man tillhör en grupp då som kan betraktas som någon slags minoritet eller så, så känns det som man hamnar i händerna på någon annan.
Ja, jag tror att det är jätteviktigt att, ja men återigen med att rösta, det är ju det minsta en individ kan göra för att påverka sin vardag. Sen kan man välja att rösta på ett parti som tycker att individen ska bestämma över sitt eget liv och inte de som tycker att staten ska styra över sitt liv. Det är ju ett val man kan göra där. Men att engagera sig, jag tror att det finns så mycket i civilsamhället också. Just det här som inte är politik, men som på något vis också är det, eftersom att politiken behöver också bry sig om civilsamhället och lägga ner tid, energi, pengar på det. För att civilsamhället lever inte på sig själv heller.
Nej.
Men att engagera sig i bystugeföreningen eller i fotbollslaget, liksom, bry sig om sina nära och kära, människorna runt sig, är absolut också jätteviktigt.
Mm.
Och om något viktigare än att sitta på en mandatplats, liksom, att engagera sig och hjälpa människor i vardagen.
Mm.
Alltså, varför tror du att politiker ska möta människor och sånt där. Mm. Liksom.
Varför tror du att det ideella, för apropå bystugeföreningar och fotbollsföreningar och så engagemanget går ju ner. Varför tror ni att människor inte engagerar sig i samma utsträckning som man har gjort innan? Vad beror det på?
Jag tror att det är för höga trösklar på många platser.
det kan liksom kännas läskigt eller så kan det kännas jobbigt eller att man kanske inte så här, jag har aldrig varit fotbollstränare förut eller men det här har inte jag tid för eller vad det nu kan vara. Man kanske inte riktigt vågar ta plats för att på något sätt anpassa liksom att så här, ja men vi kan ändra tiderna, du behöver inte vara fotbollstränare på den här tiden bara för att någon annan har varit det. Till exempel, det är väldigt enkla termer men jag tänker att det är bra att sätta det där. Att man måste göra det mer tillgängligt för folk och enklare. Det där jobbar ju vi med så här, ungdomsförbundet hela tiden. Hur får vi fler ungdomar att engagera sig i olika engagemangsvägar? Mer än så här komma in och ta ett styrelseuppdrag. Vad finns det mer? Vad kan man mer göra i ett ungdomsförbund? För att så som ungdomsförbundet var förr, det var ju de som arrangerade danser eller de som liksom... Sånt har ju inte vi idag. Sen, jag älskar vårt ungdomsförbund och vi gör jättemycket roliga saker. Men det kanske inte är intressant för alla. Så att det behöver finnas fler vägar in på många, många olika plan och organisationer ideellt.
Jag tror det. Dels det. Sen tror jag också att det handlar om att man generellt inte är, om man säger, den egna agenten i livet, i sitt eget liv. Utan att man styrs mycket av annat. Och jag tror lite det du frågade innan, att ta makt om man säger. Att, där tror jag börjar någonstans att ta makt över sitt eget liv. Att börja vara aktiv i sitt eget liv. Att gå tillbaka till viljan. Vad vill jag göra? Och känna drivet. För att jag tror att många förlorar det. Sen vad det beror på om man sitter mycket på sociala medier eller vad det handlar om, det vet jag inte riktigt. Men jag tror att det handlar om att man har lutat sig tillbaka så pass att man har glömt bort att, men gud, det är ju jag som styr det här livet. Och att det också då handlar om att, ja men i nästa led, att man inte är fotbollstränare för att man vill ingenting, man gör bara det man nås av. Man tar inget eget ansvar, man är inte aktiv och så vidare. Men gör man det så tror jag dels att man får ett roligare liv. Och dessutom blir mer tillfredsställd med sig själv. För att man känner att, men gud, det är jag som styr den här båten.
Men ni två är ju två starka personer som också orkar göra det. Och jag tänkte på, innan du slog igång mikrofonen, så berättade ni om de här männen ni hade mött på festivalen. Och vad gör ni? Ni kommer med varsin t-shirt som det stod, vad sa du att det stod på?
Vilket Sverige vill du ha?
Mm. Och en grupp vuxna män vrålar feministfitta efter två unga tjejer. Alltså, det där är ju någon fråga som jag inte hade tänkt på innan att fråga. Ja. Men jag tänker att om man står emot det och säger fuck jo, vi startar en podd. Då är man ju osedvanligt stark. Jag tänker att många unga särskilt kanske inte har den här styrkan som ni har heller. Och sen vad man ska göra åt det, det vet inte jag. Men det känns ju ändå som att hela den här generationen som ska ta över. När jag går i pension om 7 år. Så ska ju någon annan ta min plats. Och det är ju de som råkar ut för sånt där. Och vad får man liksom för bild av samhället när man möts av det där? Jag tror få hade gjort som ni. Ja. Dragit igång en podd. Liksom.
Ja, precis. Nej, men alltså, för att det där pratar vi också mycket om. Alltså, i vårt allra första avsnitt, i pilotavsnittet på podden, så var det lite så här, okej, varför har vi den här podden? Vad är den till för? Och det handlar just om det, att försöka nå de här personerna som blir kallade för feministfittor. De här tjejerna som känner sig stirrade på av gubbar på stan eller liksom folk som ser namnet eller känner, och tänker vad är det här för någonting och kanske lär sig någonting förhoppningsvis där då. Men att den här podden på något vis förhoppningsvis kan nå i alla fall en person som behöver en plats att känna att så här, ja jag håller med eller jag kan känna med eller att det på något sätt kan ge en så här, aha, kan jag göra någonting liksom åt det här? Jag behöver inte leva i det alltså, utan att göra någonting. Jag behöver inte acceptera det. Och det är väl lite så, ett sånt steg som vi ändå hoppas att om en person har lyssnat på det här och känt att...
Nu jävlar, kör vi.
Nu kör vi.
Det känns lite bättre i det här väldigt jävliga. Då är vi nöjda. Om en person känner så.
Så det är ju lite förhoppningen då med hela podden att nej, vi vill inte ha det så här. Och vi vill försöka nå folk som inte heller vill det.
Så att alla kan agera lite. För som sagt var, på varje idiot så finns det nog tusen bra.
Ja.
Och det gäller väl att de också vågar säga ifrån då, tänker jag.
Då ska man trycka på en tröja. Ja. För varje idiot finns det 1000 bra.
Ja, men det, man får nog, jag tror rent generellt, vi får inte tappa hoppet.
Nej.
Och när det gäller EU-valet som vi började att prata om så tänker jag också att även mitt budskap är att vi står inför ett stort hot här nu. Vi står också inför enorma möjligheter att göra gott. Mm. Och det brukar jag glömma ibland att säga. Men det skulle jag också i liksom den här podden, en avslutningen på vårt samtal måste ändå vara wow. Det finns hur mycket bra grejer som helst som vi kan göra, som vi kan bidra till, vi kan hjälpa varandra. Och vi kan gå och rösta. We'll be right back.